507 stycken. Så många svenskar inom den våldsbejakande högerextrema miljön har varit föremål för Säpo under åren 2018-2019. Av de 507 är 85% män. 190 är fällda för brott. 17 har fått paramilitär träning utomlands. Och 9 har deltagit i den väpnade konflikten i Ukraina. De här 507 är en liten del av den radikal-nationalistiska rörelsen i Sverige. En rörelse som är klart större än de här drygt 500 individerna. Hur farlig är egentligen radikal-nationalismen i Sverige? Och varför sticker den svenska rörelsen ut i ett internationellt perspektiv? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och idag så har vi ringt upp Filip Alin. Han är analytiker vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier på Försvarshögskolan. Och har tillsammans med Magnus Ranstorp nyligen släppt en studie som tittar på den radikal-nationalistiska miljön i Sverige. Så om vi börjar med någon slags lägesrapport. Hur mår egentligen den här rörelsen och vilka räknas in i den? Vi låter Filip Alin berätta.
Ja, det beror väl nog på lite vilken del av miljön som man frågar. Vi har ju ganska brett anslag när vi och använder då det här samlingsbegreppet radikal nationalism. Vi beskriver den här miljön och det är egentligen från Nordiska motståndsrörelsen till det som kallas alternativ högern och lite närliggande element i denna. Och om man börjar med Nordiska motståndsrörelsen så har ju den varit uppmärksammad ganska kraftigt de senaste åren. 2018, valåret, så enligt Expo så hade de rekordmånga aktiviteter. Sen så kan vi se i vår rapport att aktiviteterna efter valet, som får ju betraktas som ett fiasko för rörelsen, att de har gått ner. Sannolikt också för att man har också blivit en splittring där vissa tongivande medlemmar gått över till en ny organisation som heter Nordisk Styrka. Så om det gäller NMR så har väl de mått bättre, så att säga. När det gäller den mer alternativhögen, det vill säga en mer lös, nätverksbaserad rörelse som framförallt finns på internet och som enas kring budskap om ett hot utifrån från invandring. Man pratar om the great replacement, det stora utbytet, om utomeuropeisk invandring som hotar den vita populationen, traditionellt sett vita länder. Man anser att det finns, att det här hotet är orkestrerat av globalister, media, de etablerade politikerna och så vidare. Den rörelsen som är mer amorft och nätverksbaserad och framförallt digital, den mår ju i så fall bättre, så att säga, eller tycks ju attrahera allt fler anhängare.
Skulle du säga, om man då pratar så brett, alltså växer det, blir det liksom fler anhängare, blir den större, den här rörelsen?
Ja, exempelvis Säkerhetspolisen har ju med ett bidrag i vår rapport där de just pekar på att gränsen mellan den våldsbejakande högerextrema miljön, alltså den våldsbejakande, och den högerextrema miljön har blivit allt mer diffus och där sympatisörerna har ökat. Den regelrätta organisationen tycks vara mindre relevanta utan man istället enas då kring ett antal centrala budskap, framförallt då med sikte på det här the great replacement, det stora utbytet och så vidare.
Du är inne lite på det, alltså, ni beskriver en bred rörelse, det är alternativ höger till nationalsocialister, alltså, även om den är så bred, alltså, vad finns det egentligen som kopplar samman dessa, liksom, finns det, du pratar lite om de gemensamma målen och idéer och sådär, men finns det strategier och sådär som kopplar ihop dem på något sätt?
Vi kan ju se att de delvis budskapsmässigt, som jag är inne på, just när man pratar om det finns en framförallt inom nationalsocialistisk rörelse finns det en väldigt stark antisemitism. Den finns också delvis inom alternativhögern. Det finns en maskulinitetsnorm, man pratar om en annalkande samhällskollaps, man refererar i systemet som någonting som politikerna, som systemet, och att de är folkförrädare som ställas inför svars. Just det här the great replacement, det stora utbytet som jag varit inne på innan. Så att de enas kring ett antal narrativ. Men vi kan också se rent empiriskt hur hur olika tongivande personer, exempelvis inom alternativhögern i Sverige, har besökt, har gästat Nordiska motståndsrörelsen poddar och vice versa och så vidare. Så att det finns både en mer budskapsnarrativmässig koppling mellan miljöerna, men också en mer empirisk sådan.
Vi har ju redan nämnt dem några gånger, men i berättelsen om den svenska radikalnationalismen så är det svårt att komma runt NMR, Nordiska motståndsrörelsen. De har under de senaste åren blivit omskrivna flera gånger i samband med olika aktioner och rättegångar. Och mest uppmärksamhet ägnades organisationen i samband med bokmässan 2017.
23 personer har anhållits misstänkta för våldsamt upplopp under kvällen och natten. Och det är efter demonstrationerna i Göteborg igår. Bland de anhållna är NMR-ledaren Simon Lindberg en av dem. Det är alltså nazistiska Nordiska motståndsrörelsens ledare.
Året därefter mobiliserade NMR till valet 2018, men skrapade bara ihop drygt 2000 röster, vilket sågs som ett rejält fiasko bland experter. Och enligt vissa ska det här fiaskot vara en del av bakgrunden till att organisationen delades i två något år senare, med en utbrytargrupp kallad Nordisk styrka. Utbrytarna ska enligt bland annat Expo varit missnöjda med organisationens strategi och menade att man under de senaste åren inte varit tillräckligt radikala. Nordisk styrka och Nordiska motståndsrörelsen alltså. De organisationer som kanske befinner sig allra längst ut till höger i den rörelse som går under paraplybegreppet svensk radikal nationalism. Så, vad vet vi egentligen om de här två grupperna och relationen de sinsemellan? Vi hör Filip Alin igen.
Ja, Nordisk styrka är ju en utbrytargrupp ur NMR egentligen och grundades i augusti 2019 och har väl inte gjort jättemycket väsen av sig hittills. Vi vet inte jättemycket om organisationen. Man har startat ett antal poddar, gjorde man ganska initialt, men den verksamheten tycks ha minskat något, så att vi vet inte jättemycket om Nordisk styrka i och med att de inte har varit så synliga ännu. Men relationen mellan grupperna är ju frostig, så att säga, och man är väl i viss mån några av varandras konkurrenter. Och just det här som jag sa innan, att NMRs aktivitet har minskat under 2019 och speglas väl en del då av just att vissa tongivande medlemmar som var ganska drivande har lämnat och gått över till Nordisk styrka istället.
De som vi pratar om nu, de är ju verkligen liksom ytterhögen här. Alltså hur farlig är egentligen den här rörelsen, skulle du säga?
Ja, det beror ju på lite hur, vad man tittar man på en övergripande systemhotande nivå, så är vår bedömning att den här rörelsen inte hotar det svenska politiska systemet eller som sådant. Däremot det som flera säkerhets- och underrättelsetjänster har lyft de senaste åren, så också i Sverige, är just att de här personerna som kanske inte finns i den, som inte finns i den organiserade delarna, men som finns men som ändå är mottagliga för det budskapet, de så kallade ensamagerande individerna, som plockar upp de här budskapen och sen genomför våldsdåd, likt det vi har sett exempelvis terrorordning i Christchurch, Halle, Bärum, ett försök där, även på vissa ställen i USA, att det hotet bedömer man ju har ökat de senaste, just de ensamagerande radikalnationalistiska individerna. Därtill kan man ju också se att när det gäller högerextremism eller radikalnationalism, så är den framför allt ett när man pratar med våldskapacitet eller våldshot, så är ju det mer framför allt en fråga för den lokala nivån. Det vi har ju sett exempelvis på vissa ställen i Sverige, hur enskilda personer har mottagit våld, men också att man har fått hot om våld på olika sätt. Så att det är lite olika framför det, men det är framför allt de här ensamagerande individerna som säkerhetstjänsten oroar sig för.
ni tittar ju på den svenska rörelsen. Alltså, hur ser kopplingen mellan den svenska och internationella rörelsen ut? Sticker Sverige ut på något sätt?
Ja, det som vi har lite olika författare med i studien, och bland annat en brittisk författare som har tittat på den internationella alternativhögern, och han konstaterar att svenskar inom alternativhögern har fått ett, som han beskriver, ett oproportionerligt stort inflytande över den globala alternativhögern. Och det förklarar han dels med att svenskar har byggt upp förlagsverksamhet, men också att svenskar har producerat ganska mycket material på engelska och därigenom blivit tongivande, men också att Sverige i de här kretsarna ses som ett varnande exempel, där man porträtterar ett land som en före detta stormakt som nu har degenererats och dukar under av krafter från utomeuropeisk invandring och så vidare. Så att där kan vi se att Sverige inte sticker ut, men till viss del står i fokus lite för den här internationella alternativhögern. Och det gäller ju egentligen, och det är ju oberoende egentligen på vilken extremism man kollar på, men den extremismen är inte gränslös på något sätt, och i takt med globalisering och så vidare så har ju givetvis de här grupperna skapat ökande kontaktytor till internationella likasinnade.
Avslutningsvis då, alltså vad ser ni som man skulle kunna behöva göra för att komma åt det här problemet då, om det ändå är ett hot?
Ja, det är ju alltid den liksom 10 000 kronors frågan givetvis, och i rapporten så har vi inga konkreta policyförslag på det sättet. Men däremot kan man väl konstatera att det görs ju ganska mycket redan i tidig ålder, får man ju lära sig om exempelvis förintelsen och så vidare. Så det finns en medvetenhet om den högerextrema miljön. Men jag tror att man får, liksom man, när det gäller alla extremismmiljöer, att man får dela upp det dels i de mer polisiära och brottsliga, som riktar sig mot de brottsliga insatserna, med lagförande, det vill säga att man exempelvis går efter finansiering och på andra sätt dömer individer för brottslighet, men också det här mer förebyggande arbetet som ju handlar om att på olika sätt försöka fånga upp individer som attraheras av den här ideologin. Och där har ju exempelvis skolan, socialtjänst och andra kommunala aktörer ett stort ansvar.
Sist här, Filip Alin, analytiker vid Försvarshögskolan. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson, och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt en gång varje vardagsmorgon, så se till att prenumerera på oss i din poddspelare, så hörs vi snart igen.